Ja, då så. Vad härligt. Det här borde jag göra oftare. Det blir så många leenden att titta på. Ja, det är en fantastisk text som vi får lyssna på idag. Som Jesus säger på sin avskedskväll med lärjungarna. Och sen är det inte alltid så lätt att predika på en text från Johannes evangeliet, för han predikar när han skriver. Så oftast så kan man bara säga ja, amen, och sen kan man gå och sätta sig och känna att det var en bra predikan. Men jag vill ändå säga lite grann. Och jag vill börja med att lyfta upp de här tre orden som Jesus börjar med i dagens text. Känn ingen oro. Fantastiskt sköna ord att ta till sig. Men också otroligt provokativa. Om man inte kan ta till sig det i stunden. Och särskilt, känn ingen oro. Det är svårt att liksom göra våld på sina känslor. Men sen är det också väldigt olika vem som säger såna ord till oss. Känn ingen oro. Och hur det sägs. Om det är någon som säger det utan att ha sett sig in i min situation, så kanske man inte känner sig så lyssnad på eller förstådd i sin oro. Men Jesus gör inte så. Det är liksom inget ryggdunkande, ryck upp dig pep-talk som han ger. Och han säger inte heller med en axelryckning i förbifarten. Utan Jesus vet precis vad lärjungarna känner. Han har levt med deras rädsla och oro den sista tiden. Och Jesus har själv gett uttryck för oro. Nu är min själ i djup oro och ångest. Ska jag be Fader rädda mig från denna stund? Nej, det är för denna stund jag kommit, säger han. Fader, förhärliga ditt namn. Han känner in och sätter ord på vad han känner. Och han läser in vad du och jag känner. Och det är in i den situationen han talar. Bara för att få ett hum om situationen. Det är kanske några månader som max från att Jesus får budet då, efter att ha varit i Jerusalem, får budet om att Lazarus, som bor alldeles utanför Jerusalem, har blivit sjuk. Hans vän Lazarus. Och när Jesus bestämmer sig för att gå tillbaka så utbrister lärjungarna: Herre, nyss försökte de stena dig och du går tillbaka. Så det är den stämningen kring Jesus när han är i trakten av Jerusalem. Ledningen i Jerusalem har dessutom är nu bara timmar dessutom från att faktiskt tillfångata Jesus. Och inte nog med det. Jesus gick ju dessutom bara för någon dag sedan tidigare bärsärkagång i templet och drev ut all handel inför den stora påsk som de nu har gått in i. Så han har verkligen skaffat sig ovänner. Och dessutom, till råga på det, så har han alldeles nyss sagt till lärjungarna: en av er är en förrädare. Kommer förråda mig. Där har vi stämningen bland lärjungarna. För att ta en bild, det är lite som att liksom, båda planen har flygit in i Twin Towers 11 september och det brinner och ryker och det är bara timmar från att vara en grushög på platsen. Lärjungarna har all anledning att känna oro, vara rädda. Och det är in i den situationen som Jesus säger: känn ingen oro. Tro på Gud. Och inte den där muskelbyggda tron, utan tilliten, vilande tron. Tro på Gud, vila i Guds trofasthet. och tro på mig. Och han säger det med auktoritet, liksom allt annat. Men auktoritet som har sitt ursprung i den värld som är orubblig. Den värld som aldrig vacklar. Himlen, fadern. Och den tillvaron finns också i hans blick och i hans röst när han säger de här orden. Jag kan ta en blick här. Det är sådana här klassiska. Mitt i oron finns ro. Jag vill se det här ordet. Oro. Oron. Man tittar på den och man ser bara oro. Men mitt i oron finns ro. Det är som att Jesus hjälper lärjungarna att i det som egentligen bara är kaos så finns ändå en frid att få fatt i. Och det är just den frid som har sitt ursprung i en värld som inte vacklar. Och det är den världen han också börjar tala om. I min faders hus finns många rum. Och jag nu sa det inom predikan för några månader sedan, det här med drejskivan, hur det i mitten alltid finns ett lugn. Så länge leran är liksom ifrån mitten så svänger det ganska snabbt. Och det blir väldigt snabbt ohållbart att ligga kvar på drejskivan för leran. Men i mitten, oavsett hur snabbt det snurrar, så går det att ligga stilla. Och det är där krukmakaren gör sitt stora jobb. Och det Jesus gör med de här orden också, det är att han ger ett fotfäste när det inte finns något fotfäste hos lärjungarna. Det är det som bara Guds ord har förmåga att göra. Att komma in och ge ett fotfäste när man liksom trevar med fötterna, när man tycker man sjunker. Och det gör man om inte Gud i sin nåd kommer. Och det gör han alltid när vi vänder oss till honom. Förra söndagen så talade jag om herden, herdesalmen. Och för er som var här så kanske ni minns just klimaxen där i herdesalmen. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal. Och det är där de är nu, i dödsskuggans dal. Och det är nu herden gör det där jobbet som en herde gör. Jag nämnde till exempel hur staven står för ömheten hos herden och hur herden ibland bara kan lägga sin stav mot ett får och fåret liksom slappnar av, känner närheten. Och det är som att herden gör det i den här stunden. Han bara liksom säger de där orden som gör att de kan sänka axlarna en stund. Jag berättade också att jag hade läst att får, det är två saker som får väldigt starkt ogillar. Det är att gå nerför och att gå mot mörker. De vill gå uppför hellre än nerför och mot ljus förstås hellre än mörker. Och hur dödsskuggans dal är kombinationer av de där två sakerna som får en avskyr. Men hur herden inte gör, leder fåren ner där för att han tycker det är kul att liksom gå där fåren inte tycker om att gå, utan för att han vill leda dem till det friska vatten som bara finns där nere. Och det är det herden gör nu. Han säger det är dit ni är på väg, till det här friska vattnet. Och det jag också nämnde om herdesalmen, det är hur Herren är min herde, han blir plötsligt du. Ty du är med mig, säger David i dödsskuggans dal. Och sen är det du resten av salmen. Och det är som att vi ser hur Jesus gör detta också. Hur han drar dem nära och bjuder in dem i gemenskapen med Gud. hur han liksom börjar prata om fadern, fadern, fadern och mig och jag och i fadern. Bara på 5 verser säger han det 9 gånger. Han säger det liksom lika ofta som vi säger såna här utfyllnadsord och att och så här. Säger han fadern, fadern, fadern. Så han blir du. Gud blir pappa för lärjungarna. Och sen ser vi också, om vi fortsätter, så ser vi hur det hela tiden har varit syftet för Jesus. Och det är nödvändig dödskuggans dal de är i nu för att nå dit. För Jesus, han säger 34 gånger i Johannes evangeliet, min fader. Han gör det ett par gånger i de här versen också, min fader. Men han efter korset och efter uppståndelsen möter Maria från Magdala. Så säger han så här: rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Jag kommer igen. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader. Det är plötsligt har han gjort så att vi får ha den relationen som han har med sin fader. Och det är det målet, det är det vattnet Jesus liksom pekar på, det är dit ni är på väg. Så känn ingen oro. Och jag vet inte om någon här inne upplever sig vara i en dödsskuggans dal just nu i livet. Du kanske har inte vet varför du hamnat där du har. Eller du kanske mycket, mycket väl vet varför du har hamnat i så fall där du är. Oavsett hur och varför du har hamnat i dödsskuggans dal, så kan du veta han vill leda dig till friskt vatten. Och han säger till dig nu: känn ingen oro. Och han vet allt. Han vet varför du är där du är just nu. Han vet att du är där. Men han vet också vart han vill leda dig. Och det är därför han säger de orden: känn ingen oro. För han vet att får de orden fäste i dig, kommer du nära herden. Låter dig liksom dras in av hans kärleksfulla stav, så kommer oavsett förbannelse att med tiden vändas till välsignelse. För det är Guds väg i den här världen. Be för dem som förföljer dig. Välsigna dem som förbannar dig. För Gud är sån. En annan sån här klassisk bild som är bra att komma ihåg. Du kanske är i en kris. Det är bara en vägg. Det är bara stopp. Men kris är mer än halvvägs till Kristus. Och om vi ska ordvitsa lite, efter korset blir det ass, vi. Och man kan också tänka käppen och staven, det där korset. Och det där sista, det vi, det är verkligen det enda som Gud vill. Det var det han frågade Petrus. Han visste allting, men han frågade: Petrus, älskar du mig? Så det spelar inte någon som helst roll egentligen hur långt vi har vandrat på vägen, hur snabbt vi vandrar, hur många gånger vi har fallit, snubblat till, trillat i diket eller till och med gått avsides på villovägar. Utan det viktiga är hela tiden, och det är egentligen det som är helgonen, storheten med helgonen. Det var inte att de inte föll, utan det var att de gick tillbaka gång på gång. De vågade ta tag i handen gång på gång. Och resultatet som Jesus säger, det är bara att vi älskar honom ännu mer. Den som har fått mycket förlåtet kommer att älska mycket. Avslutningsvis, Jesus talar om att han går för att bereda plats, bereda rum hos Fadern. Och sen så säger han att han ska komma tillbaka och citat, hämta er till mig så att ni ska vara där jag är. Vi tänker så lätt himlen liksom, att han skulle säga och hämta er till himlen. Men han säger till mig. Det är där hans fokus är, att vi ska vara med honom. Det säger någonting om Guds kärlek till oss var och en. Och jag tänker också att det säger någonting djupast sett om himlen. För det är en total missuppfattning det där att Gud skulle vara som en gubbe på ett... Gud är inte i himlen. Himlen är i Gud. Djupast sett. Ska vi be? Tack Gud att du är en sån kärleksfull far. Tack att du vet vilka tankar du har för oss var och en just nu. Och det är välgång, inte olycka. Tack att du är herden som lämnar de 99 för att söka upp det vilsna. Tack att du är Herren som tar på dig förklädet och liten slav tvättar fötterna. Tack att du är vägen, sanningen och livet. Amen. Jag avslutar med ett citat från Bo Hjerts. Evangeliet är inte bara ett budskap om att Gud älskar oss eller att det finns förlåtelse för allt. Det avgörande är att Jesus har gjort det möjligt att komma hem till Gud. Vägen hem är oupplösligt förbunden med honom själv. Räddningen består i att tro på honom, komma till honom, följa honom till honom. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Amen.